Den högstes profet. Jag tyckte Lars Gustav gjorde det så bra att berätta lite kort om Johannes döparen. För att texten handlar inte särskilt mycket om Johannes egentligen. Utan fokus ligger mera på pappa Zacharias. Jag ska läsa texten från Lukas evangeliet. Det första kapitlet, vers 67-80. Hans far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss en frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vid vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, du ska kallas den högstes profet, så du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Den här rubriken för idag. Det är viktigt med bokstäver. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men man skulle lite slarvigt kunna läsa rubriken Den högste profeten. Någon som är ouppnåelig, någon som vi lyssnar till därför att den personen har extra bra kontakt med Gud. Jag behöver åka någonstans för att lyssna till en viss predikant. Eller kanske åka till en viss person som verkar ha bönens gåva. Den högste profeten. En profet med bra kontakt med Gud. Och som du och jag besöker för att få ett ord från Gud. Liksom en droppe, en liten hälsning. Spilla över lite på oss också. Lite grann. Som att besöka ett medium eller ett orakel kanske. Men nu står det inte den högste profeten. Det står den högstes profet. Och då blir det helt plötsligt helt klart och tydligt vem det är som är ansvarig. Det är inte profeten som är ansvarig. Det är den högste som är ansvarig. Det är inte profeten som är det centrala. Det är den högste Gud själv som är det viktiga och centrala. Och kanske det är så att då vågar sig både du och jag fram. Därför att det finns någon som är ansvarig. Det är lite kul att googla lite. Så jag gick in och kollade på Wikipedia. Och där så såg jag på profet. Och det grekiska för profet, det vill säga profet då, profetes, det betyder talare eller förkunnare. Och sen har vi då i vårt sammanhang lagt till då att en person som förutsäger eller förutspår det som ska komma. Eller, som det står också i Wikipedia, framträder som religiös förkunnare. Om vi då tittar lite grann kort på Johannes döparen. Han blev profet i båda bemärkelserna. Han talade om vad som skulle komma och han predikade. Och det var inte det där bekväma budskapet, utan det var vakna, hallå, omvänd er. Han gick all in i sitt uppdrag. Jag tänker att hans föräldrar var ganska gamla när han föddes. Och troligen så dog de när han var relativt ung. Vilket gjorde att möjligheten fanns att han kunde få vara ute i öknen utan något försörjaransvar. Att han fick lämna över allt det han hade till Gud. Johannes döparen berättade om Messias, om Jesus. Han fick möjligheten att berätta att Jesus var Guds moder. Han predikade. Som jag sa, det handlar om omvändelse i både andlig bemärkelse och det, ska vi säga, mer jordiska, fysiska. Ta budskapet på allvar och gå all in. Nu tänker jag lämna Johannes vuxenliv och fokusera lite grann på den här lovsången, Zakarias lovsång. Den har fått en ganska stor betydelse i den kristna världen. För från 300-talet så har den här lovsången, eller den här bönen, den andefyllda profetian, den har sjungits i olika klostersammanhang. Och numera så finns den i retritsammanhang och många människor ber den dagligen. Och det har en tradition ända till det judiska sammanhanget. Och just den här Zakarias lovsång, den bes under morgonbönen, det som kallas för laudes. Marias lovsång, som är lite tidigare i första kapitlet, den brukar kallas för magnifikat och den bes eller sjungs på kvällen vid det som man kallar för vesper. Och Zakarias lovsång brukar man också kallas för benediktus. Och det är fyra bönetider man har. Och det, som jag sa, går tillbaka till judisk tradition. Och sen så har man liksom implementerat det i vår kristna tradition. Och även numera i frikyrkan. Och förutom laudes och vesper så är det middagsbön och sist på dagen kompletorium. Så fick den lite folkbildning också på kuppen här idag. Men vi ska stanna vid lovsången Zakarias sjunger. Zakarias hade varit stum i 9 månader efter att han hade mött ängeln Gabriel. Och Zakarias hade liksom inte riktigt trott på det ängeln sa. Att han och Elisabet skulle få ett barn. De som var, kan vi säga, övermogna, överåriga. Han blir stum. Men han blir lovad att få rösten tillbaka när barnet är fött. Och det här är också en liten intressant detalj. Under 400 år hade det inte funnits några profeter i Israel. Det hade varit tyst. Den profetiska tilltalet hade varit tyst. Men nu hade det börjat röra på sig igen. Gud har beslutat att tiden är inne och kliva in i historien rent fysiskt. Och då börjar det profetiska komma i rörelse. Marias lovsång innehåller framtiden. Elisabets lovsång och barnet som reagerar på Marias besök. Och nu Zakarias. Och så småningom så är det 2 åldringar i templet. Hanna och Symeon. Som får profetera med andens hjälp. Zakarias fick vara tyst i 9 månader. Inte 400 år. Men 9 månader. Och så fick han rösten tillbaka och anden fyllde honom och han profeterade och sjöng. Nu var profetians gåva i rörelse igen. Anden var i rörelse igen. Och så står Zakarias där med barnet i famnen. Och han jublar. Berättar att hans son ska få bana väg för Messias. Och det är så vackert på något vis när han ber eller sjunger sin bön. Lovsång och profetia. Och så vänder han sig direkt till sitt lilla barn. Och om man läser i grundtexten så kan man läsa det så här. Och du, min älskade Johannes, du ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bereda vägar för honom. Det här, du, min älskade Johannes. Den kärlek man kan höra i de orden. Men jag tänker att den här bönen kanske får vara en bön för oss som är lite äldre också. Att vi får liksom bildligt talat ta våra ungdomar och yngre i famn. Välsigna dem, lyssna på deras tankar och frågor. Deras profetier, tankar kring fred, miljö, ekonomi, vårt sätt att leva och mycket annat. Och vi som är äldre, vi får stå vid deras sida med vår erfarenhet av livet i stort. Men inte minst med livet med Jesus. Vi får finnas med i bön som mentorer. Zacharias, han var grundad i sin tro. Han var trofast och han hade levt med bönen. Och nu gav han det vidare till Johannes. Och vi som är här och är lite äldre, vi får ge det till våra barn och våra ungdomar och våra unga familjer, unga vuxna. Vi har en utmaning här. Att ge plats och ge utrymme och be och välsigna. Men vad är det egentligen som har gjort att den här Symeons eller Zacharias bön har fått bli morgonbön? Jag tänker att den här bönen, lovsången, handlar om att Gud är trofast. Att Gud står vid sina löften. Vi behöver det varje dag. Påminna oss om det. Och så står det något om soluppgången också. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödsskugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Helt tydligt så står det att det är Messias som ska komma. Att Jesus ska komma ner. Gud lämnar sin avskilda höga position. Och Gud kommer ner till oss. Till dig och mig. Och om Gud kommer ner, då är det inte hopplöst. Gud har inte beröringsskräck. Gud söker inte den perfekta människan. För genom Jesus så får vi lämna och komma som vi är. Vi får lämna det som inte är så bra i våra liv. Både sånt som vi gjort som är dumt och sånt andra gjort som sårat oss. När vi firar nattvard så ber vi så här. Tillsammans bekänner vi vår delaktighet i världens splittring. Därför berättar vi nu om det som gör ont och det som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra och andra har sårat oss. Vi delar också det som gör oss rädda. Det här är att vara människa. Men det som också är gott när vi firar nattvard, det är det vi får ta emot i förlåtelse. När du gjort fel, Jesus Kristus förlåter dig. När du blivit sårad, Jesus Kristus gör dig hel. När du är rädd, du är inte ensam. Jesus kommer ner. En soluppgång för den som är i mörkret. Soluppgången är alltså en metafor för Messias. Det är bilden av ljus. Och kanske just därför vi läser just om Johannes nu. Inte bara det att vi ska få in det rent, ska vi säga, almanacksmässigt. Att han ska födas si och så många månader innan Jesus föds. Utan också det att nu är det som ljusast. Vi läser texten vid midsommar. Solen som strålar. En påminnelse om Guds ljus. I Johannes 8 så står det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Soluppgången, ljuset, Jesus. Och varje morgon får vi ta emot den här soluppgången, Jesus. Och låta ljuset lysa framför oss och leda oss in, som det står, på fredens eller fridens väg. Det står shalom. Och shalom i grundtexten. Det är egentligen ett av de rikaste orden i hebreiskan. Vi får bara en liten del av det egentligen. Förutom att det betyder både inre frid och yttre fred så finns även hälsa, välgång och framgång i det ordet, liksom harmoni och trygghet och även att få sin lön faktiskt. Så att önska någon shalom, det är alltså att önska någon det allt gott man kan tänka sig på livets alla områden. Och det är också det ordet som Jesus använder när han säger: min frid ger jag er. Och Paulus använder det när han skriver om Guds frid som övergår allt förstånd. Tänk på det när vi delar välsignelsen i slutet av gudstjänsten. Det är inte bara frid och fred. Det handlar om att önska allt gott. Och är inte det en fantastisk morgonbön? Att be att Gud ska leda oss på en väg där vi får möta allt gott man kan tänka sig på alla livets områden. Lämna över och låta Gud ta ledning. Det här med överlåtelse. Det här svåra men vackra. Om vi tror att vi har någon som orkar och vill gå med oss oavsett hur livet ser ut. Om vi tror att vi är älskade trots att vi inte är perfekta. Då kanske vi vågar sticka ut våra hakor och vara små profeter. Genom ord och genom handling presentera det som är grunden till vår tro. Gud som genom Jesus, genom sin död och uppståndelse, öppnar vägen in i Guds famn. Jesus predikade fred och försoning. Johannes gick före och predikade: omvänd er, lämna, gör rätt. Kan vi med hjälp av Jesus, med hjälp av den heliga ande, våga presentera en fredens väg, en frihetens väg? Frihet och befrielse från oss själva. Och frihet att leva älskade och burna. I början av Zakarias lovsång så står det: Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. I Jesaja 42 så står det: du ska öppna de blindas ögon, befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Vi kan leva blinda på många sätt. Framförallt kanske blinda för andra människors behov. Kanske också blinda för våra egna egenheter som kan störa i förhållande till andra. Och kanske till och med blinda för Gud. Och befrielse kan handla om våra rädslor, vår skam, det som helt enkelt binder oss och hindrar oss från att andas fritt och lätt. Snart är det dags att få en stund själva med Gud. Och då kanske det är att både du och jag vågar be att vi ska kunna få bli profeter till den högste. Var och en på sitt sätt, med våra olikheter. Det här att kunna få vara ljusbärare. Visa på soluppgången, Jesus. Visa på ljuset. Och visa att det finns hopp. Och framförallt visa på att det finns någon som går med i alla livets förhållanden. Jesus är ännu mer med, tror jag, när livet tjurar ihop. Då är han otroligt nära. När livet är gott, då skrattar han med oss. När livet är tungt, då gråter han med oss. Lämna över allt det vi har till soluppgången, den som har ljuset. Amen.